السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد Vi fortsätter idag, salamu alaikum, med boken Röd och nadir av al-hadaiq al-nayyat al-zahira till al-aqaid wal-funun al-mutanawwi'at al-fakhira av Sheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di. Som jag nämnt flera gånger så är den här boken, den handlar om väldigt många olika ämnen. Och det kommer bland annat se idag. Eftersom författaren tar upp två kapitel efter varandra som inte har någonting med varandra att göra överhuvudtaget. Och de två kapitel som jag kommer att prata om idag, det är kapitel 23 och 24. Första handlar om hur man ska ena mellan att man tror på qadr och att man samtidigt är obligerad att göra handlingar i islam. Och det andra kapitlet handlar om hur islam förhåller sig till jämställdhet. Så det är två väldigt viktiga kapitel som är angelägna för oss alla. Men det är två kapitel i sig som inte har någonting med varandra att göra. Det ena handlar om aqida. Och det andra handlar om, vad ska jag säga, hur människor ska förhålla sig sinsemellan och så vidare. Första kapitlet, det är kapitel nummer 23. Det handlar som sagt om qadr och tron på förutbestämmelsen. Ordet förutbestämmelse i sig, det är lite dåligt ord. Så det bästa är egentligen när man håller sig till de arabiska orden. Ibland när man använder svenska ord så kan man få en felaktig förståelse utav det. Så när en person säger förutbestämmelse så kan folk få uppfattningen att de inte har någon egen vilja att kunna göra handlingar till exempel. Och ordet qadr på arabiska tyder inte riktigt på samma sak. Man brukar översätta det som det i alla fall. Qadr, det är ett ämne som är väldigt djupt och som många personer eller flera personer inte alltid har lätt att förstå sig på. Det som har med qadr. Och det gäller att man studerar det på ett korrekt sätt. I enlighet med Ahlus Sunnah wal Jama'as troslära. Och det är också viktigt att man förstår de olika, hur de olika sekterna har hamnat fel. Och hur Ahlus Sunnah wal Jama'ah går mittenvägen. Jag kommer inte gå igenom djupt idag om qadr. Utan jag kommer bara prata om hur tron på qadr inte går emot att vi är obligerade att göra handlingar. Ni alla känner säkert till att Ahlus Sunnah, när de tror på qadr, så tror de att det har fyra stycken nivåer. Fyra stycken nivåer som man måste tro på för att man ska ha en korrekt troslära i qadr. Det första är att Allah subhanahu wa ta'ala har kunskap om allting som har skett och allting som sker och allting som kommer att ske för alltid. Det andra är att Allah azza wa jalla har skrivit ner allting han har kunskap om och allting som kommer att ske i den här skapelsen. Och det tredje är att Allah subhanahu wa ta'alas vilja alltid går igenom. Och att Allah azza wa jalla, om han vill någonting så blir det på det sättet. Och det fjärde är att allting som sker i världen är en del av Allah azza wa jallas skapelse. Inklusive människornas handlingar. Det är väldigt viktigt att man förstår alla de här punkterna på ett korrekt sätt. Och det har säkert gått sig igenom de här sakerna i lektioner som har med aqida och så vidare att göra. Men en av de viktigare sakerna att känna till och det som får folk att bli förvirrade är att bara för att Allah subhanahu wa ta'ala vet om någonting i framtiden betyder inte det att man inte har en egen vilja och att man inte kan göra sina egna handlingar. Problemet här dyker upp med att en människa kan inte förstå att någon, alltså med sitt eget intellekt, att någon kan ha kunskap om allting som sker i framtiden. Det här är någonting som inte finns i en människas intellekt. En människas intellekt kan bara känna till att någon, man känner till saker och ting som har skett förut eller saker och ting som sker nu. Men allting som sker i framtiden och vad människor ska göra och inte göra, det är svårt för en människa att kunna begripa det här med sin intellekt. Så bara för att Allah azza wa jalla vet vad människan gör och har skrivit ner det han vet att människorna kommer att göra med sin egen vilja och med sina egna handlingar, så betyder det inte att vi inte ska vara obligerade att göra handlingar. Och det är här själva bristen uppkommer hos folk och deras missförståelse. Och att folk inte heller förstår att vi inte kan komma utanför Allah azza wa jallas vilja, som Allah azza wa jalla säger: "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." att det här behöver inte betyda att man inte kan göra sina handlingar som man vill. För att saker och ting, allting som sker i världen, går under Allah azza wa jalla's vilja. Och bland de sakerna som går under Allahs vilja är att vi ska ha en egen vilja. Men om vi vill göra någonting som inte Allah azza wa jalla vill att det ska bli av, då kommer det aldrig bli av. Som till exempel nu, vi säger att jag idag, min starka vilja är att jag ska åka till Mekka idag och åka och göra umra idag. Men Allah azza wa jalla vill inte. Och gör inte det lätt för mig att kunna åka dit. För jag har inte pengar att kunna åka dit. Jag har inte möjligheten och kapabiliteten att åka dit. Så bara för att jag har en egen vilja så betyder det inte att varje sak jag vill kommer att bli av. Och det här går även tillbaka till det som kallas för khalq af'al al-ibad. Att en handling, som de där har förklarat, kan endast bli av om en person har en vilja att göra det, har en kapabilitet att utföra det, och det finns ingenting som hindrar det. Om en person inte har en vilja att göra en handling, då kommer det inte bli av, även om man klarar av det. Till exempel, nu, jag har kapabilitet att gå till centrum. Men jag har ingen vilja att gå till centrum, och därför kommer det inte bli av. Till exempel nu, som jag tidigare sa, jag har vilja att åka till Mekka. Men jag har ingen kapabilitet att åka till Mekka. Kommer det bli av? Det kommer inte bli av. Okej, jag har vilja och jag har kapabilitet. Men det uppkommer ett hinder. Någonting som kommer emellan. Till exempel, jag säger att jag vill åka med SAS till England nu. Jag har viljan och jag har kapabiliteten, men så ser man att de strejkar som de gör nu. Då kommer jag inte komma iväg till England. För det finns någonting som hindrar det. Alla de här sakerna i sig, att människan har en vilja och att människan har kapabilitet och att det inte kommer hinder i vägen för att någonting ska ske, det går tillbaka till att Allah azza wa jalla har skapat de här sakerna i oss. Och det är så det har nämnt, de lärda har nämnt, att det är så Allah azza wa jalla skapar handlingarna. Och därför är det viktigt att man känner av när man tror på qadr hur underkastad man är till Allah azza wa jalla. Att man ska be Allah azza wa jalla om att få en korrekt vilja. Att man ska verkligen vilja göra gott. För ni känner säkert till att när man får stark iman, svag iman, så vill man inte göra lika mycket gott. När man får stark iman så känner man direkt att man vill göra sunna böner, man vill göra sunna fasta och så vidare. Men när ens iman går ner så känner man att ens vilja att göra goda handlingar har gått ner. Och även ens kapabilitet att utföra dem. Det blir inte av på samma sätt som man ville tidigare och liknande. Så man ska verkligen känna sig underkastad till Allah azza wa jalla och hans allmakt och hans qudra. Att han har kapabilitet över allting. Men det hindrar inte att man ska sträva efter att göra handlingar. Utan man ska ständigt göra två saker. Ha tro på Allah azza wa jallas allomfattande makt. Och att det är Allah azza wa jalla som har makt över våra vilja och makt över våra handlingar som vi vill göra. Så man känner sig underlägsen till Allah. Och samtidigt strävar man för att göra handlingar. Så man söker hjälp från Allah och man dyrkar Allah. Och det är det vi brukar nämna i vad? I surat al-Fatiha. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Det är endast dig vi dyrkar. Och dyrkar gör vi med vad? Med våra egna handlingar. Saker och ting som vi strävar efter att göra. Wa iyaka nasta'in. Och det är endast dig som vi söker hjälp ifrån. Så vi söker hjälp från Allah azza wa jalla och känner vår underlägsenhet till Allah och vårt behov av att Allah azza wa jalla ska hjälpa oss att utföra våra handlingar och att bli bra muslimer och bli goda dyrkare till Allah azza wa jalla. Till och med Ibrahim alayhi salam, trots att han var den han var, den profeten han var, han gör dua till Allah azza wa jalla som har nämnts i Koranen. Att bli bland muqimis salah, de som utför bönen. Han gör dua att Allah ska hjälpa honom och göra honom till de som ber. För han känner sin underlägsenhet till Allah och hans behov utav Allah azza wa jalls hjälp. Och att Allah azza wa jalls ska underlätta för honom att kunna bli en bedjande person. Så författaren tar upp det här ämnet och nämner hur folk har missförstått det här ämnet flera gånger. Han börjar med att nämna de verser som tyder på att Allah azza wa jall, allting ligger under hans makt. Som att Allah azza wa jall säger: innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Att hans beordring är när han vill någonting så säger han bara bli, så blir det av. Och Allah Azza wa Jal säger yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat. Allah Azza wa Jal är den som kontrollerar angelägenheterna och det som sker, och han klargör verserna och tecknena. Och Allah Azza wa Jal har sagt inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr, att sannoliken så varje sak har vi skapat i enlighet med qadr, i enlighet med förutbestämmelse, så som vissa översätter det som. Det finns många verser i Koranen som handlar om det. Och att ha tro på qadr är någonting som verkligen stärker en person. Någonting som verkligen stärker en person. Och det får inte en person att känna sig ensam. På samma sätt som många svenskar kan känna sig. De känner att de inte har någon som kan stödja dem. Ingen som de kan söka hjälp ifrån många gånger och så vidare. Vänner sviker och så vidare. En muslim kan vara hur ensam som helst. Sitta i en isoleringscell och ingen finns där för att hjälpa honom. Men att man känner att man ständigt kan vända sig till Allah Azza wa Jal och söka hjälp från honom. Det här är utan tvekan någonting som verkligen stärker en person på, som människa också. Författaren säger sen att det finns vissa personer som har fått för sig att göra handlingar går emot tron på qada wa qadar. Och de säger att den personen som gör handlingar och strävar efter att göra handlingar, han har inte en tillräckligt stark tro på qada wa qadar. De som brukade säga det här, det var framförallt sufister. Som var någonting som kallas för jabberia. De tror att människan är bara som ett löv i vinden. Att handlingarna görs åt honom. Att Allah Azza wa Jal tvingar honom att göra handlingar. Han är likt ett löv som bara flyter runt i vinden, som inte har en egen vilja och kan inte göra någonting. Det här har lett dem till i sin tur att de säger att hålla på och sträva efter att man ska tjäna pengar till exempel och arbeta och så vidare. Det här går emot tawakkul. Det här går emot att man har tillit till Allah Azza wa Jal. Istället ska man ha så pass mycket tillit till Allah att man sitter hemma och då kommer försörjning att komma. Så varför ska man hålla på att arbeta när man istället ska kunna få försörjning genom sin tillit till Allah? Och det här som författaren säger är ghalatun fahishun jiddan. Att det här är ett stort och vidrigt misstag som de här människorna har hamnat i. Och det här går helt emot vad islam har kallat till. För att samma religion och samma Koran och samma sunna som har uppmanat oss att tro på qadr är även samma islam som har uppmanat oss till att vi ska utföra handlingar. Till att vi ska utföra bön och fasta. Till att vi ska arbeta och försörja våra familjer och liknande. Det är samma religion som uppmanar till det här, som uppmanar till det här. Så det här går inte emot varandra. Om man ser de här personerna som påstår det, de måste alltid vara motsägelsefulla. De måste alltid vara motsägelsefulla. För ingen person kan sluta upp att göra handlingar. Som man ser en av de här personerna, han säger jag ska inte behöva arbeta, jag tror på qadr, att jag kommer ändå få försörjning. Säger man till honom, okej, sluta äta mat då. Sluta äta mat. Här får du mat och svält igen. Kommer han inte göra. Han kommer sträva efter att äta mat. Då gör han ju en handling. Då strävar han ju efter den här grejen. Då motsäger han sig. Utan det är ofta bara människor som inte vill arbeta. Så säger de, försöker de få någon sorts islamisk yani, klang på det hela. Och få det att se ut som det är islamiskt. Att det är det de håller på med. Och det har ingenting med islam att göra. Utan det här är någonting som går emot fitra. Till och med djur, de strävar efter att de ska kunna få sin försörjning och strävar efter att de ska kunna få levebröd så de klarar sig. Och det går emot vad islam har uppmanat oss med. Och det går emot människans intellekt att hålla på det här sättet. Sheikh Abdul Razak, när han förklarar den här boken, han tar exemplet med en vacker hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam när han pratar om tawakkul. Han sa att om ni skulle ha tawakkul till Allah Azza wa Jal på ett korrekt sätt så som man ska ha det, då skulle ni bli försörjda likt fågeln blir försörjd. Den går ut på morgonen hungrig och kommer tillbaka mätt. Går ut på morgonen hungrig och kommer tillbaka mätt. Vad är det fågeln gör för någonting? Sitter den bara kvar i sitt fågelbo och softar och väntar på att det ska komma mat? Den flyger iväg och letar efter mat och samlar ihop mat. Och sen kommer tillbaka mätt på kvällen. Så fågeln, vad gör den? Den strävar och kämpar för att kunna få den saken som den vill ha. Och på samma sätt ska människan vara. Och författaren säger att vissa av de här personerna som påstår det, de kanske till och med har en fågel som bor på taket utav eller i väggen vid deras hus som de bor i, som strävar och kämpar efter saker och ting mer än vad de gör. Så författaren säger, det är omöjligt att man ska kunna bygga en byggnad förutom, alltså omöjligt att kunna få upp en byggnad förutom att man bygger den. Och det är omöjligt att man ska kunna få ett plantage utan att man planterar. Och det är omöjligt att man ska kunna få barn förutom att man har samlag genom giftermål. Och det är omöjligt att kunna komma in till paradiset förutom om man gör goda handlingar. Så det är väldigt viktigt att man som muslim får en korrekt förståelse av det här. Och att förstå att tron på qadr är någonting som stärker en tjänare verkligen. Och tron på att man ska samtidigt göra handlingar, det är en del utav qadr. Och det är ingenting som går emot varandra, utan det är någonting som snarare går hand i hand. Och han nämner också hadithen där profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat att Allah azza wa jalla har skrivit ner allting som sker 50 000 år innan skapelsen. Och sen så sa då sahabas, ska vi inte bara förlita oss på det som har skrivits ner och sluta göra handlingar? Då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, i'malu, gör handlingar, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, för att alla kommer att gå på den vägen som de har skapats till. Så profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om just att Allah azza wa jalla visste om allting som skulle ske innan det skedde och att Allah azza wa jalla har skrivit ner det. Men samtidigt i samma hadith så uppmanar han oss till att vi ska handla och utnyttja den viljan som vi har fått skapade inuti oss själva och den kapabilitet vi har att utföra handlingar. Och som sagt, vissa personer har svårt för att människans intellekt är väldigt begränsat. Så när det kommer till vissa av de här sakerna som handlar om att Allah har kunskap om allting som sker i framtiden och att allting kan skrivas ner och så vidare, det är någonting som man inte kan begripa med sitt intellekt, för det är inte någonting som liknar de sakerna som man känner till i sin vardag. Därför är det svårt för många personer att kunna förstå det. Men om man bara är övertygad om de här punkterna och kategorierna som du får finns, och gå inte in för djupt i den här frågan som man börjar hamna i waswas eller liknande, utan man vet att Allah har sådana kunskap om allt han har skrivit ner det, hans vilja är allomfattande och han är den som har skapat allt, och samtidigt att vi har en vilja. Allah har bekräftat att vi har en vilja och Allah har beordrat oss att handla, så kan man slappna av. Så kan man slappna av och man behöver inte gå in på saker och ting mycket djupare än så. Självklart, ju mer kunskap man får i qadr, om man studerar det på ett korrekt sätt, så kommer man att stärka sin iman ytterligare. Det kommer hjälpa en ytterligare. Men vissa personer, de går inte in i frågan baserat på studier, utan går in i den här frågan baserat på waswas. Så när de ska försöka forska djupare i det, så har de gått in på det på ett felaktigt sätt. Och det leder dem bara till att de får mer och mer och värre waswas. Det var allt för det här första kapitlet som handlar om hur vi ska ena mellan tron på qadr och att vi ska göra handlingar. Det andra kapitlet som författaren talar om, det är hur islam förhåller sig till jämställdhet. Och det här är ett väldigt viktigt och angeläget kapitel i Sverige. För det är någonting det pratas väldigt mycket om i Sverige. Det pratas ständigt om jämställdhet och hur viktigt det är med jämställdhet. Och man påstår att islam är emot jämställdhet. Och så vidare. Så det är viktigt att veta hur vi som muslimer ska förhålla oss till det här viktiga ämnet. Islam är för jämställdhet så länge det går hand i hand med rättvisa. Och emot jämställdhet om det är baserat på förtryck. Och det här måste förklaras. Om vi tar några exempel. Till exempel i en klass. Det finns en massa elever som studerar. Vissa elever arbetar väldigt hårt och pluggar jättemycket och gör allting där de ska. Och andra elever, de gör inte det. De är slöa, de gör inte läxorna och de gör ingenting. Sen kommer en lärare och säger att jag är för jämställdhet. Jag vill att alla ska få lika bra betyg i klassen. Så jag ger alla er VG i klassen. Nu har han varit jämställd, han har gett en jämställd, alla har fått lika mycket. Men har han varit rättvis? Han har varit förtryckande. För de som har kämpat hårt har ju kämpat för att kunna få någonting. Och de som inte har kämpat hårt har inte förtjänat att kunna få samma sak. Och samma sak på jobbet. En person som jobbar hårt och strävar, har pluggat länge för att kunna få den här utbildningen. Och sen jobbar mycket hårdare än andra personer. Och en annan person som inte har pluggat någonting till den här utbildningen. Och han jobbar inte hårt och så vidare. Att kunna säga att de ska få samma lön vid det här tillfället. Det här är visserligen jämställdhet. Men det är jämställdhet baserat på förtryck. Så islam har kommit med jämställdhet inom vissa grejer. Till exempel jämställdhet när det kommer till att vi alla är ansvariga inför Allah Azza wa Jal. Vi alla är Allah Azza wa Jal tjänare och vi alla hålls till ansvar med att dyrka honom. På det här sättet finns det jämställdhet. Vare sig man är man eller kvinna eller mörk eller ljus eller gammal eller ung så länge man har nått puberteten såklart. Det finns ingen skillnad mellan någon att vi hålls till ansvar för våra handlingar. Det finns ingen skillnad mellan människor när det kommer till deras hudfärg i islam. Eller bakgrund eller liknande. Utan den som är närmast och bäst hos Allah Azza wa Jalla är den som har mest gudsfruktighet. Så islam är en religion som har helt och hållet tagit bort rasism. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i sin kända khutba. Han säger att det finns ingen fadal. Alltså det finns ingenting som kan höja upp en mörk över en ljus. Och inte en ljus över en mörk eller en arab. Eller över icke-arab och icke-arab över en arab. Förutom med taqwa. Och det är gudfruktighet. Så islam har satt människor på en gemensam nivå när det kommer till det här. Och även när det kommer till äganderätt. Att människor, vare sig man är man eller kvinna eller gammal eller ung eller var man kommer ifrån. Alla har en äganderätt. Och att kunna utnyttja de pengar som man själv äger för att kunna göra business eller kunna starta upp grejer och så vidare. Det här var någonting som inte förekom i stor del av världen på den tiden. Att kvinnor var ägda och ägde inte. Särskilt bland araberna på den tiden. Innan islam kom. Och kvinnor hade i många ställen inte rätt att kunna bedriva handel och så vidare. Utan islam har kommit med det här. Att kvinnan har äganderätt på samma sätt som mannen. Och kan starta upp affärer. Och kan utnyttja sina pengar på det sättet som är tillåtet i enlighet med islam. En annan sak som islam också har kommit med jämställdhet i. Att man ska vara rättvis mot alla, vem det än är. Allah Azza wa Jalla sagt: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin in yakunu ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Att o ni som tror, var qawwamin, alltså stå verkligen upp för rättvisa och var vittnen inför Allah subhanahu wa ta'ala, även om ni skulle vittna mot er själva eller mot era föräldrar eller mot era släktingar. Så att islam ska inte särskilja mellan människor. Om någon person har varit dålig mot en annan, ens pappa som man tycker älskar mer än alla andra, eller ens mamma har betett sig dåligt mot en person som man tycker jätteilla om, man tycker inte alls om den här personen, men om man står inför en domare och ska hållas till säga, vem var det som gjorde fel i den här saken? Var det din pappa som gjorde fel eller var det den här personen som du hatar mest utav alla? Då ska han säga, det var min pappa som gjorde fel. För att man ska vara rättvis mot alla. Och man ska säga sanningens ord till vem det än är. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, som författaren nämner, inna allaha katab al-ihsan ala kulli shay. Att sannoliken så har Allah Azza wa Jal föreskrivit godhet för allting, till och med djur, att man ska ge djuren deras rättigheter och så vidare. Så när det kommer till de här sakerna så har islam kommit med jämställdhet. Men islam har först och främst kommit med rättvisa. Att saker och ting ska vara rättvist. Till exempel när Allah Azza wa Jal beordrar oss att försörja, så säger han لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Att när man ska ge nafaka, när man ska vara försörjande, islam har inte kommit med att säga till exempel mannen som ska försörja familjen att mannen måste lägga ut 2000 kronor i månaden. 2000 kronor eller vi säger 5000 kronor i månaden på att försörja. Hade det varit på det här sättet, så hade den personen som hade varit väldigt rik, han hade inte försörjt sin familj i enlighet med de pengar han har. Och den personen som är väldigt fattig hade inte kunnat klara av det. Utan Allah Azza wa Jalla säger لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ, att den personen som har kapabilitet försörjer i enlighet med sin kapabilitet. وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Och den som inte har så mycket pengar ska ge nafaka och försörja i enlighet med det Allah Azza wa Jalla har gett honom. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Allah Azza wa Jalla håller inte en person till ansvar förutom i enlighet med det han har fått. Och Allah Azza wa Jalla säger فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ. Frukta Allah subhanahu wa ta'ala så mycket ni bara kan. Så Allah Azza wa Jalla har gjort det obligatoriskt att man ska göra saker och ting i enlighet med sin förmåga. Och har inte jämställt människor när det kommer till exempel rika och fattiga, när det kommer till hur mycket de ska försörja. Har inte jämställt dem i den här saken. Och även när det kommer till zakat till exempel. Man säger inte att det är jämställt. Alla måste betala zakat, vare sig du är rik eller fattig. Utan det är bara den personen som har pengar som måste betala zakat. Till exempel. När det kommer till en sak som man brukar prata mycket om när det har med jämställdhet, som jag tidigare nämnde, så när det kommer till rasism, så är islam den religion som totalt har utrotat rasism från jorden. Även om det ska finnas muslimer som är rasister, så är det någonting som är väldigt hemskt och någonting som är väldigt förbjudet. Men islam som religion har utrotat från människans hjärtan att man ska höja upp en person baserat, eller sänka ner en person baserat på denna personens hudfärg. Och det här är någonting som är väldigt utspritt världen över. Och verkligen nådde kulmen, som man säger, borta i Europa. När man började massmörda människor baserat på deras hudfärg. När de koloniserade andra länder eller under andra världskriget och liknande. Det här är någonting som islam är helt emot. Men när folk brukar kritisera islam när det kommer till jämställdhet, så är det saker och ting som är relaterat till relationen mellan man och kvinna. När det kommer till den här frågan, som är väldigt viktig att man tar upp och förklarar islams synvinkel på, så anser muslimer att så som de ser på jämställdhet, så är det någonting som är förtryckande. Det är ett förtryckande sätt att utföra jämställdhet på. Utan istället ska man göra saker i enlighet med personers förmåga. Män och kvinnor skiljer sig sinsemellan på många olika sätt. I sitt sätt att tänka, i sitt sätt att bete sig. När det kommer till ofta när det kommer till styrka, så brukar män vara starkare än kvinnor. Tänk hur man lägger fram saker. Emotionell intelligens som man pratar om, så brukar kvinnor ha mycket mer av det än vad män har. Män brukar vara lite hårdare av rent generellt. Jag pratar om generellt hur det är. Och många andra saker. Kvinnor föder barn, det kan inte män göra. Kvinnor ammar, det kan inte män göra. Kvinnor har mycket mer shafaqa, är mer emotionella när det kommer till barn och har mycket mer tålamod att kunna ta hand om barn än vad män brukar ha, och så vidare. Så det finns många saker som gör att kvinnor och män skiljer sig sinsemellan. Så att försöka genom politiska beslut ta bort det här som människans natur, som finns i människans natur och inom människans biologi och hur människan är och tänker, att ska genom politiska beslut och politisk ideologi försöka ta bort de här grejerna och göra kvinnan mer manlig och göra mannen mer feminin. Det här är inte jämställdhet med rättvisa. Det här är jämställdhet med förtryck. Man förtrycker mannen och man förtrycker kvinnan när man gör på det här sättet. Man förtrycker kvinnan som vill vara feminin och gör henne mer maskulin. Och man förtrycker mannen som vill vara maskulin och gör honom mer feminin. Så det här är inte jämställdhet med rättvisa. Det är jämställdhet med förtryck. Islam är en allomfattande religion. Och många personer när de kritiserar vissa saker som finns i islam, särskilt när det kommer till jämställdhet och så vidare, så kritiserar de, tar de vissa små punkter. Och de tittar inte på helhetsbilden. Ett av de vanligaste sakerna som de brukar kritisera muslimer med när det kommer just till jämställdhet, det är att kvinnan ärver hälften utav vad männen ärver inom arv. Och det här är någonting jag kan säga. Jag säger det här är inte jämställt. Då har man bara tittat på själva grejen som har med arv att göra. Men islam är som sagt, handlar det bara om arv. Islam är någonting mycket mer. Islam har kommit med regler även när det kommer till familjen. Och vem det är som ska försörja. Så om en person skulle titta på det från helhetsbilden och se att det är mannen som har, det är helt obligatoriskt för mannen att försörja sin fru. Även om hans fru arbetar, så är det mannen som ska betala hyra, så är det mannen som ska betala för maten där hemma, som ska betala för kläderna, för sig själv, sin fru, sina barn och många andra saker som mannen har att betala. Så mannen är då i större behov utav pengar, om man tittar på helhetsbilden, än vad kvinnan kommer att vara. För kvinnan måste försörja sig själv, medans mannen måste försörja sig själv och andra. Så att man tittar på den här saken, det är som en person som tittar på det med, som är enögd. Man tittar bara på det med en ögat. Men islam tittar på saker och ting med två ögon. Och tittar på saker och ting med en helhetsbild. Och just det här att det är mannen som har ansvar för det här. Det finns klara och tydliga riktlinjer. Vem det är som har ansvar för försörjningen. Vem det är som har ansvar för saker och ting i huset och så vidare. Det här är någonting som verkligen leder till ett lyckligt äktenskap. Och det märker man. Att de som lever i ett islamiskt äktenskap på det här sättet lever lyckligare och har mer fästa äktenskap och de skiljer sig inte lika ofta. Rent generellt i muslimska länder så är det mycket mer ovanligt med skilsmässor än i de länder som de har jämställdhet i. Även fast det har ökat i vissa muslimska länder på senaste tiden på grund utav att man just vill försöka härma någonting som man inte är. Man försöker leka som man är västerlänning och så vidare. När man inte är det så leder det till de här problemen som har uppstått. Men rent generellt i muslimernas historia och så vidare så är det någonting som är väldigt ovanligt med muslimer. Skilsmässa. Att man har ofta stabila och fasta äktenskap. Till skillnad från vad man kan se till exempel i Sverige. Vad jag vet så är det typ 50% som skiljer sig i Sverige. Av de som har gift sig. Och det är få som gifter sig. Det är många som är sambo för att inte prata om flickvän, pojkvän och så vidare. Och jag läste en studie förut som gjordes i Norge. Som sa att en av de största anledningarna till att folk skiljer sig när folk fick fylla i en enkät var att på grund av att man har gjort det så jämställt inom saker och ting. Så man tjafsar om ekonomin. Vem är det som ska betala det här? Vem är det som ska betala hyran? Vem är det som ska vara ansvarig för det här? Och så vidare. Sen började de kommentera på den här studien. Och sa att den här studien är väldigt problematisk. För att det går emot vad feminismen och så vidare kallar till. Man såg det som någonting problematiskt. Istället för att acceptera vad faktan säger. Och vad den vetenskapen som de alltid säger att de ska påstå sig följa. Vad den säger. Så när de har samhället på det här sättet och har den här fake jämställdheten som egentligen är förtryck, så ser man att det leder till de här problemen. Och som jag tidigare nämnde, att den personen som säger någonting, gör någonting som är fel, måste börja säga emot sig själv. De pratar hela tiden om att man måste vara jämställd, och kvinnan och mannen, och när det kommer till gymnastik i skolan, kvinnor och tjejerna måste göra all gymnastik tillsammans och så vidare. Är det någon som har sett fotbolls-VM med killar och tjejer? Zlatan spelar med Filippa. Det finns inte. Någon som har sett en boxningsmatch med den här killen och tjej? Om någon skulle se Mike Tyson skulle börja boxas med en tjej. Jag tror alla skulle börja skrika och säga nej, det här är helt hemskt. Hur kan han börja slå en tjej? Man får inte göra det. Så återigen, när det kommer till sport och när det kommer till vissa grejer. När det handlar just om hur mannen skiljer sig från kvinnan rent fysiskt och så vidare. Då försvinner allting som har med jämställdhet att göra. Det finns ingenting som, ingen som snackar om jämställdhet. Jag har aldrig hört någon som har, inte ens de mest liksom bitska, vad säger, feministerna kräver att boxningsmatcherna ska vara kille och tjej mot varandra. Där så passar det inte. Utan de använder det bara på de saker som passar dem. Och som sagt så slår det tillbaka till dem många gånger. Och man ser hur verkligen familjerna och hur samhället har börjat brista i det här landet. Hur familjestrukturen verkligen har börjat brista i det här landet. På ett helt annat sätt. Och hur folk verkligen har börjat bli ensamma i det här landet. Så man känner av verkligen ensamheten som finns hos folk. Det var det som Mosa tog upp på en lektion här och där. Jag tyckte det var så klockrent. En person som kommer in på tunnelbanan. Man sätter sig, det finns tre personer som sätter sig bredvid den. Och skulle hälsa på alla tre och säga hej, vad heter du, vad heter du? Man skulle direkt stämpla personer som man är galen. Folk är så individualistiska och så ensamma på sitt sätt att vara. Att det är verkligen någonting hemskt. Och för att inte prata om den personen som har besökt pensionat och pensionärshem med äldre personer. Och hur de har det och hur sällan deras familj kommer och besöker dem och så vidare. Så de bygger upp någonting som kan se bra ut för dem själva. Och säger jämställdhet. Klart, kvinnan och mannen ska vara detsamma. Och hur ska man inte kunna ha inom familjen och så vidare. Olika grejer som de nämner. Så det ser bra ut. Eller det låter bra till en början. Men eftersom det är människor som har kommit på de här ideologierna. Som har en bristfällande kunskap. Känner till saker och ting inom vissa små ramar. Och det är inte någonting som är beslutat från Allah Azza wa Jalla som har kunskap om allting. Så ser man alltid att det börjar bli de här motsägelsefulla sakerna som de håller på med. Och det har också lett till att subhanallah, hur samhället verkligen faller sönder i dess beteende. Och hur de är, hur de beter sig. Att saker och ting, hamdulillah, som för 30-40 år sedan var någonting som var helt oacceptabelt, är någonting nu som man blir jätteklandrad för att man inte gör. Och hela den här grejen, också det de har, hela den här modernismen. De säger att ni är omoderna när ni gör på det här sättet. Det de säger nu, idag, att det är omodernt, varför gör ni inte det? Kommer folk om 30-40 år tycka att det var helt idiot så att man gjorde saker och ting som folk gör idag. Om 30-40 år så kommer folk att säga att det här var helt galet det de gjorde. Hur kunde man göra det på så här sätt? Så islam är en fast religion som håller fast vid vissa grunder som inte ändrar sig ifrån. Medan här så är vissa saker som var helt förkastligt förut är helt accepterat nu. Och någonting som man idag anser var helt förkastligt är någonting som var helt accepterat förut. Så samhället är verkligen, har verkligen kommit upp och ner på många sätt. Och muslimer är verkligen behov av att läsa på om de här grejerna. Vad islam säger om de här grejerna. Även statistik om saker och ting som sker i samhället. Alltså hur saker och ting verkligen har börjat vändas upp och ner i samhället med de här grejerna. Om man pratar till exempel en sak som man också kan ta upp. Man pratar hela tiden om att i Sverige finns inget land som kvinnorna har det så bra i som Sverige. Och så är Sverige samtidigt ett av de länderna per capita som har mest våldtäkter i hela världen. Det var det som han, Julius, vad heter han, Assange, höll på att driva om, han som var anklagad för våldtäkt. Han bara, ni pratar om de här grejerna, ni har typ mest våldtäkt i hela världen. Ni ska vara sista som håller på att prata om de här grejerna. Det har verkligen gått långt när det kommer till så här grejer. Man slutar chocka sig, men trots allt så blir man chockad. Varje år kommer någon ny grej som de hittar på som bara gör att de kommer längre och längre ifrån sin fötterna. Så när människan låter sina shahawat, människan har shahwa inom sig, har lustar inom sig, när han bara låter dem löpa helt fritt på det här sättet och inte reglera dem med ens intellekt, framförallt inte reglera den med religion, så kommer det de här problemen att uppstå. Och Allah subhanahu wa ta'ala vägleder oss alla och vägleder folk i det här landet. Allahumma amin. Det finns mycket gott som skulle kunna ske i det här landet om de bara ska korrigera vissa saker. Det finns vissa egenskaper som finns som är bra, och det finns, det här landet är vackert och det finns många grejer. När man ser de här grejerna ibland som sker i landet, så blir man minst sagt besviken. Må Allah azza wa jalla vägleda av alla. Allahumma amin. Och sallallahu alaihi wa sallam Muhammad och alihi wa sahbihi.